unacceptable. Please, 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 Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Yes, yes, yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Hej och välkomna till Plattan i Matt. Ett specialavsnitt idag, Anna, där vi har extremt finfrämmat. Vi har ju haft förare som har kört i Formel 1 och i IndyCar och sådana som har varit insyltade och involverade i Formel 1 på många olika sätt och vis, och andra inom rallysport. Men nu är det väl ändå motorsport royalty vi har framför oss här.
Ja, men den här gästen får vi ändå nämna i samma andetag som Lewis Hamilton och Michael Schumacher. 7 VM-titlar skojar man inte bort. Hej Johan Kristoffersson.
Kunde ni inte ha gjort det introt innan jag var med, så jag slapp liksom att bli generad nästan av den fina introt. Men tusen tack och ja, hej hej.
Blir man där, trots att man då som du har lika många världsmästartitlar som de där två herrarna och inte är många titlar ifrån att vara den i motorvärlden med flest titlar, alla kategorier, du har vunnit så mycket. Blir du generad när folk berättar hur bra du är? Är det liksom det värmländska påbrott?
Nej, jag tror inte det är väl värmländskt. Det är väl kanske svenskt i största allmänhet, tror jag. Men, lite, det blir lite... Pråligt låter det ju så där, såklart. Men det är klart att det är kul. Alltså det är ju det man strävar efter liksom. Så att det är klart att det är roligt, det är det ju. Men det är ju lite så. Alltså alla har ju så när man fyller år och alla ställer sig upp och sjunger för den. Det är lite samma sak nästan.
Men du tänkte på en sak. Nu har ju du nyligen varit i Rwanda, va? Och fått ta emot din sjunde VM-titel. På samma gala så tog ju Max Verstappen emot sin fjärde VM-titel. Ni är båda Red Bull-förare. Har du en bättre status än Verstappen? För du har ju fler VM-titlar.
Nej, det skulle jag väl inte säga. Alltså Formel 1 är ju Formel 1, så är det ju bara. Alltså jag vet inte, nu kan man väl inte trade 7 rallycross VM-guld emot ett F1, men om det skulle vara möjligt så är det klart att man får en helt annan uppmärksamhet, och alltså vardagslivet ändras ju ganska drastiskt om man skulle vinna ett VM-guld i F1, men vinner man 7 VM-guld i rallycross så rullar livet på ganska fint ändå liksom, som vanligt, och det gör det för alla, även vad de vinner liksom. Det har ju sina andra påföljder. Alltså rallycross är ju en sport som inte är lika uppmärksammad rent medialt på det sättet att att man blir lika igenkänd och sådär som man blir kanske i andra sporter. Men det är klart att det är kul att få dela samma bord med sådana som Verstappen och Norris och Hamilton och Vettel när han vann och många och sådär. Så att det är klart att det är roligt, det är det absolut. Men rent statusmässigt så är det ändå lite kul att... Sådana som man sitter och tittar på själv och som man vet är extremt kända atleter liksom ändå känner igen nu efter man har varit uppe och hämtat den där sjunde gången liksom 5 gånger på raken, så bara grattis Johan, du vann i år igen liksom. Så det är roligt. Så sista 3 åren nu så har jag bokat samma bord, samma tid och punkt med Verstappen, och det har ju fungerat hittills faktiskt, så att jag gjorde det en gång till, så får vi se.
Men, vi pratar då om FIA Motorsportsgalan då, som var i december. Då sitter du vid samma bord som alla vi. Är det liksom ett vinnarbord som man sitter
vid? Ja, det har varit det många år. I år var det faktiskt inte det. Men det brukar vara ett liksom, bord nummer 1 brukar vara för de som har vunnit de olika kategorierna inom FIAs världsmästerskap. Då. Så att det brukar ha varit det. Men i år var det faktiskt inte det. Men...
Vilka delar du bord med då?
I år menar du? Mm. Då delar jag bord med... jag är så dålig på namn. Jag borde säkert veta om det. Men jag satt däremot, så hade jag bordsdamen min. För nu var inte min sambo med. Men jag hade Anna Andersson på... Sa jag rätt namn nu? Jag gjorde inte. Anna Nordqvist heter hon. Aj, aj, aj. Jag sa ju att jag var dålig på namn.
Anna Andersson är här.
Så Anna Nordqvist på Svenska Bilsportförbundet delar jag bord med nu, bland annat. Och sen några andra som jag säkert borde veta namnet på, men inte minst.
Just det, klassiska Anna Nordqvist som är namne med den svenska golfaren, en av Sveriges bästa.
Just det.
På damsidan. Så bra, mina tankar
går på namn.
Nej, men jag tänker så här, sa han fel nu? Men sen kom jag på, just det, de är ju två stycken med samma namn. Hon är ju ett namn som har dykt upp här någon gång i vår podd också.
Extremt precis. Kompetent och jobbar ju inom FIA också. Där och har ett bra jobb. Du, jag tänker så här, rallycross är ju en så här klassisk svensk gren. Alla minns ju hur Kenneth Ansen och Per Eklund stod och gastade på varandra typ varenda söndag i Sportspegeln under 80-talet. Men det är också en idrottsgren som då inte hade VM-status, som har det idag, men som har förändrats väldigt mycket under åren, från vanliga förbränningsmotorer till elmotorer, till att du i år har kört med en förbränningsmotor när andra har valt el, men du har kört med fossilfritt bränsle. Och ändå så vinner du. Det spelar liksom ingen roll hur den här sporten förändras. För i slutändan så står
vi får ju skämmas båda två här.
Till slut så står ändå Johan Kristoffersson där som världsmästare. Vad är det som gör att du klarar av de här förändringarna?
Ja, men det är en svår fråga ändå. Det är klart det är många, många saker som spelar in. Men framförallt så har jag väl haft turen och möjligheten att få vara tillsammans med väldigt bra folk runt omkring mig, duktiga ingenjörer, duktiga teamkompisar. Jag har kört i flera olika team också, i tre olika team som jag har tagit världsmästartitlar i faktiskt, och olika märken av bilar och typer av bilar. Så att, men jag har ändå haft några nyckelpersoner, har ju varit med mig på alla titlar, och det är några som är extremt viktiga runt omkring, allt ifrån ingenjörer till mekaniker, till allt de som styr runt omkring, som gör att jag kan fokusera på det jag ska göra och det som är absolut viktigast när lampan blir grön, helt enkelt. Så jag tror att det har mycket med det att göra. Och sen så också, alltså, kommer man in i ett stim liksom, så blir man ju stärkt av framgångar också, och man, alltså jag lever ju verkligen rallycross. Det var, ja, det som för två kvällar sedan, så när klockan var 11 och jag borde ha gått upp och lagt mig, så kom jag på att jag var tvungen att titta på någonting som var sedan 2021 liksom, och då slutade med att jag satt och kollade tillbaka och grävde ner mig i något specifikt ända till klockan var 2:30 den natten, bara för att jag var tvungen att ta reda på det. Så att, och det är sånt som man blir motiverad att göra när det går bra, för det är, liksom, det är ju också att man får den här inre motivationen och viljan och verkligen fortsätta att förbättra. Så det blåser ju på toppen liksom, så att det är många bakom som verkligen vill, ja, man försöker knuffa ner dig därifrån. Så att det gäller att ha steget före hela tiden, och så länge motivationen är där och kunna fortsätta och viljan är där och utvecklas, så tror jag att det är möjligt. Men det blir ju svårare och svårare för varje år också.
Vad var det du gjorde då? När du satt och kollade på den här grejen från 2021?
Nej, det var något specifikt där som vi höll på med. Det är väl inget att sticka under stolen med, att våra starter i år, för de som har följt rallycrossen, har ju inte varit våran starka sida. Så då snöade jag in mig på det, helt enkelt. Så då satt jag och analyserade lite där.
Men jag tänkte på en sak. Vi snackar ju väldigt ofta Formel 1 i den här podden. Det är en F1-podd. Och när vi har gått igenom många förare så där under åren, så handlar det om att, ja, men de har börjat köra go-kart när de var 3. Och så har de gått hela stegen upp. Men du är längdskidåkare.
Ja.
Ja, det här.
Berätta. Det här är ju helt sjukt.
Men det var ju så. Alltså, min pappa var ju med och fightas i rallycross när jag föddes, och jag är väl i stort sett uppväxt tillsammans med bröderna Hansen och så vidare i rallycross-depån. Så jag var ju på min första rallycross-tävling när jag var 6 månader gammal, 89. Så Sen dess så är jag ju uppvuxen i depån runt omkring och har alltid varit otroligt intresserad av att vilja köra själv, tävla framförallt. Men det har liksom inte riktigt funnits någon tid och plats, för min pappa drev team själv och körde själv också samtidigt. Och få ihop den ekonomiska biten med det här med alla samarbetspartners och sen köra själv, så fanns det helt enkelt inte tid och plats för mig att köra. Men jag var väldigt intresserad av motorsport framförallt, men absolut att tävla. Så jag började lite grann med cross och sådär, men det tyckte inte mamma var att jag tyckte var så kul helt enkelt. Så hon tyckte att jag skulle sluta, för det var alldeles för farligt. Så när jag var 7 år så började jag med, 6 år så började jag med längdskidor. Och när jag var 7 år så var jag så pass tävlingsinriktad att jag var uppe och åkte skidor runt hemma i trädgården före jag gick till skolan när bussen gick 7.30. Så det började liksom redan där. Och sen fortsatte jag med det. Gjorde det tills jag var 20. Jag gick på skidgymnasiet i Torsby. Tävlade mot Kalle Halvarsson bland annat och många andra svenska duktiga namn också. Theodor Pettersson som är lika gammal som mig, som är med i studion nu på Vinterstudion. Så jag höll på liksom med det och gjorde verkligen det all in. Jag var liksom träna, äta, sova väldigt seriöst i 4 år. Men sen öppnade sig möjligheten för mig att prova på motorsport, och då kände jag väl att jag kan prova på det. Och sen så var det väl helt enkelt så också i ärlighetens namn att min kropp inte riktigt tålde den långa, hårda träningsperioden över sommaren som krävdes för att verkligen bli bland de absolut bästa då, i den stadiet jag var i det, då i livet i alla fall. Så att, då blev det motorsport.
Men vadå, då var du alltså, det var längdskidor som gällde, du och Kalle Halvarsson på gymnasiet ihop då?
Ja, han gick på ett annat gymnasium, men vi tävlar mot varandra.
Ja, okej. Okay. Och då så har du säkert spöat honom en och annan gång, eller?
Ja, någon gång har jag gjort det, men han var ju framförallt duktig, väldigt duktig mot slutet på gymnasietiden. Han är 1 år yngre än mig, så vi tävlar mot varandra bara 1 år, i och med att det är 2 års intervall där, 17, 18, 19, 20. Så, men sista tävlingen jag åkte i Orsa Grönklitt så blev jag 3 och han 4 där i Sverigecupen. Så det har jag liksom på CV:t. Men faktiskt nu i påskas som var nu i år, så var vi uppe i Orsa Grönklitt igen och fira påsk helt enkelt med ett annat kompisgäng som jag har. Så var det en sån skidtävling där upp för slalombacken. Och min kompis där som var med, vi gick på skidgymnasiet ihop och kände Kalle väl båda två. Så då sa vi ställer upp den här skidtävlingen och åker upp på slalombacken. Jag har inte tävlat sedan 2008 och inte tränat för att tävla heller. Absolut inte åka upp för liksom en slalombacke. Så vi ställde upp där och så visade det sig att Kalle stod upp på startlinjen när vi var där, för han är ju därifrån. Så då sa jag till Kalle att nu har du ju möjligheten, Kalle, att ta revansch här. Och han liksom tyckte, vadå menar du? Ja, men sist när vi var här 2008, det är ju det jag lever på, då slog jag dig här. Han var just det, var det sista tävlingen du åkte? Så då fick han ju revansch då. Han vann ju tävlingen och jag var ett par minuter efter. Så att,
ett par minuter men, också.
Mm. Ja, jag tänkte säga då. Kalle Halvarsson är ju någon som kan ta en sån liten glidning. Men det är nästan så beroende på dagsform att du skulle kunna spöa att Kalle Halvarsson.
Nej, inte riktigt. Alltså, även om Kalle, han är en härlig figur. Men han får ju också mycket kritik. Men det är ju så, alltså. Det är en sån sport där som man inser när man ändå har varit så pass seriöst involverad som jag var, så inser man ju, kroppen spelar ju verkligen sitt spel liksom, och en dag kan man vara hur pigg som helst och nästa dag vaknar man med förkylning liksom. Och ja, nej, det är en tuff sport där, absolut, så att man kan inte göra mer än sitt bästa, och det är jag helt övertygad om att han gör.
Men ändå i ett parallelluniversum vill jag bara säga, så skulle det kunna vara om några detaljer eller små grejer hade liksom fallit på andra bitar på plats, så skulle det kunna vara Johan Kristoffersson flerfaldig världsmästare i längdskidor ändå. Men nu blev det världsmästare i annan sport.
Ja, nej, men det skulle nog, alltså, hade jag fortsatt och sådär, så kan man ju inte säga det. Det vet man ju inte. Jag var ju väldigt målinriktad, men jag tålde helt enkelt inte den hårda träningen. Men sen är det ju också, inom många andra sporter så har man ju fler än en gång per år möjlighet att vinna ett VM-guld också. Så det är till och med lättare att ta fler än 7.
Det är ju en till jag tänker på som har vandrat en liknande väg. Och det är Tony Rickardsson, som spelar TV-pucken med Niklas Lidström och var liksom på samma typ av nivå. Och sen gick och blev en av de största genom alla tider i motorsport.
Ja, det är häftigt.
Men du, vilken nytta har du haft då av längdskidåkningen i din rallycross?
Jag tror det är disciplinen. Alltså det här att kunna disciplinera sig tillräckligt för att göra förberedelserna till och komma väl förberedd till tävling. Det tror jag är det absolut det som har lärt mig mest. Sen är det klart att just den fysiska biten är ju ingen nackdel, men det är många andra som håller på med motorsport som också tränar fysiskt mycket och är fysiskt starka liksom, och det är ett måste idag för att vara med i toppen. Men det kommer ju lite mer gratis när man har så många träningstimmar som jag hade när jag var yngre. Men just den här disciplinen och göra förberedelser och alltså den timmarnas arbete som det krävs och vara förberedd för ett VM i längdskidor är ju så många timmar som man måste lägga ner i motorsporten också. Och sen där är det ju ofta kroppen som sätter begränsningen, men här är det ju, kan man ju lägga ner ännu mer tid om man bara också hittar saker att kunna förbereda sig på. Och det var ju också väldigt annorlunda när jag började med motorsport, så var ju enkelt med längdskidor, för då tränar man precis så mycket som kroppen tål. Då du satte på dig löparskorna eller rullskidorna och drog ut och körde liksom. Men här är det ju liksom inte att man kan ta en bil och bara dra iväg och åka, för det är alldeles för dyrt. Så då får man hitta andra saker att förbereda sig på. Till exempel som jag gjorde den här natten nu, när man sitter och tittar på någonting liksom och förbereder sig mentalt. Och liksom skaffar information då som gör att man kan få en fördel när man kommer till tävling. Mm.
Men det är ändå sådär liksom, och du var då runt 20 när du började med motorsport. Och idag är du 36 och har vunnit då 7 VM-titlar. Du har varit framgångsrik i banracing, du har kört STCC, VTCC och du har kört lite rally. Duktig på att byta bilar, sådär. Kan man hitta den, alltså den utvecklingen som du har haft, hur har du lyckats hitta den när du då börjar så sent med din idrott? Du måste ju ha haft en massa gratis när du kommer direkt och når så mycket framgångar direkt som du ändå gjorde.
Jo, men det tror jag också är lite grann att jag ändå är uppvuxen i miljön runt omkring, och när vi körde STCC så hade vi ju chaufförer som Mattias Ekström körde för min pappas team, Fredrik Ekblom, Ted Björk, Roberto Colciago. Så det har varit många väldigt, väldigt duktiga chaufförer som har kört, och då har man ju liksom varit med i kulisserna. Man har hört liksom hur de förbereder sig, hur de lägger upp taktiken, vad de tänker när de ska ut på kval, hur de liksom tänker genom ett mästerskap med att samla poäng och såna här saker. Så det har ju liksom, den miljön var jag ju van vid. Och sen så också då det här med längdskidsbakgrunden och tävlingsmomentet. Och, alltså jag är ju aldrig nervös när jag står på en startlinje med en bil. Men när jag stod på startlinjen i påskas och skulle åka längdskidor så var jag mycket, mycket mer nervös. För då, och när jag tävlar också, för då vet man att nu kommer det bli ett rent helvete. Dels mentalt men också fysiskt. Liksom att det kommer att göra ont innan jag är i mål. Och det är en sån jobbig sak som liksom gör att man blir nervös. Och det tävlingsmomentet var jag ju van när jag började med motorsporten. Och sen just det här körningsmässigt, så är det klart att det är någonting som man har tränat sig till och har väl någon slags talang. Men talang kommer man ju bara en viss bit på. Sen måste man ju liksom det hårda jobbet till. Men just det här mental och allt det där runt omkring har varit en stor fördel. Och sen också att min pappa drev med motorsport i så många år innan jag började, gjorde ju också att han hade ju mycket erfarenhet att man ser till att man är på rätt plats vid rätt tillfälle, att man har liksom allt det här jobbet som är runt omkring med partners och så vidare som gör att man kan få en ekonomisk situation som gör att man kan vara på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt förberedelser. Och sen så har det varit många tillfällen genom åren i början på karriären när det liksom gick väldigt bra, där man fick möjlighet kanske att köra någonstans och till och med få lön tidigt i karriären, men som kanske inte var en så sportslig bra sits. Och då är det klart att det var tufft att tacka nej till något sånt. Och liksom jobba på och slita på för en liten månadslön. Men ha bättre sportsliga förutsättningar då. Så det tror jag har varit viktigt också.
Jag vill, innan vi kommer in på ännu mer rallycross och titlar och specifika moment i karriären, så har vi alltid en liten inte fakta ute, men vi har lite frågor som vi ställer till alla då som är med som gäster, och vi har ju haft många som har kört, vi har haft Formel 1-förare, vi har haft Indy-förare, vi har haft rallyförare, vi har haft
ja, men nog lite folk som har kört CC och lite annat sånt. Jag vill bara ta några av de här frågorna innan vi liksom kommer iväg för långt i allt annat snack. Så jag tänker att vi bara börjar med då Johan Kristoffersson. Födelseort, uppväxtort och boendeort.
Ja, det är väl Karlstad jag är väl född i, men jag är liksom uppvuxen och bor i Arvika.
Mm. Snabbaste hastighet du någonsin kört, både på liksom, vi brukar säga på bana, men det kan vara i vilket sammanhang som helst, och även privat. Det är två olika jag är ute efter.
Ja, det är lite spännande faktiskt, för att jag har aldrig kört över 300 km i timmen, ändå tävlat då i 16 år, men de bilar jag kör går liksom inte över 300. Så mitt hastighetsrekord på bana är nog på Nürburgring 2011 i spöregn med en Porsche Carrera Cup, 291,8.
Det är specifikt
i regnet.
Ja, det var spöregn på långrakan här. Det var väldigt spännande. För då såg man inte längre fram än till vindrutetorkan. För framför det så var det ju andra bilar, så det var mycket spray. Så det var lite adrenalinpåslag.
Där också, av alla platser.
Ja.
Och regn.
Jag satt och kikade ut genom sidorutan och tittade på vita linjer och följde den. Kommer ihåg den? Satt och tittade på hastighetsmätaren. Kommer ihåg, det var så lång raksträcka. Så väntar man på att det ska börja sluta lite uppför. Så satt jag och åkte och så tänkte jag så här, nu går det fort. Tänk om någon har snurrat framför, hann jag tänka. Och står still. Och så tittade jag på hastighetsmätaren och stod det 286. Och tänkte jag, bromsar jag nu, då kommer ju någon att köra på mig bakifrån. Så det var ju bara att hålla ner. Ja, det var lite läskigt faktiskt.
När det är ju ett ekosystem också.
Ja,
på,
men det är det.
På banan sådär.
Precis. Privat så har jag kört, jag trodde jag faktiskt att jag skulle äntligen få köra över 300. Så jag hade en bil som jag var helt säker på att skulle göra över 300. Men då visade det sig att den accelererade som ingenting upp till 295. Och där var det en hastighetsspärr.
Nej.
Stor.
Vad var det här då? För tillfälle.
Ja, jag vet inte om man ska säga, men jag kan väl säga att det var det. På testbanan i Tyskland på ERA då, för det är ju inhägnat område, så där får man ju köra fort vad man vill. Så jag säger att det var där.
Men det är inte säkert, det är inte säkert att det var där. Intressant alltså, så vi får tolka det som vi vill då.
Ja, precis, det kan man få göra. Men i Tyskland får man ju faktiskt också köra fort man vill på autobahn. Men jag var helt säker på att nu kommer jag åka över 300. Och så var det som att köra rakt in i en vägg i 295. Så det visade sig att det var spärrat där då.
Vad var det för bil
någon
då?
Gång. Porsche Cayenne Turbo.
Ja, det är ju jäkligt snabbt alltså. Jag har alltid en som följer med mig när jag ställer den här frågan. Det är Felix Rosenqvist som berättar 300 blås på Hallandsåsen när jag var 18 i en egen trimmad bil.
Ja, han är lite mer frispråkig än mig då, kanske. Han är en skön Felix, jag gillar honom. Det är en skön karaktär då.
Och sen så var det väl också, Lillövis berättade väl någon gång om 400, och sen så kom Marcus Eriksson och bara, ja men de där gamla gubbarna, de lägger på 10 km timmen per år. Så ge ett par
det var
år,
epatraktor 500. Då egentligen.
Vilken var din egna första bil?
Det var en Audi A6, nu ska vi se, 2002 års modell, silver, 1,8 turbo, som hade gått 22 000 mil, TLP188 var regnumret.
Det där, ja, registreringsnumret också, då kan man till och med
sjukt imponerande.
Kolla, jag tror den är död, jag tror att bilen är död nu tyvärr. Den gick länge i Arvika efter att jag hade den. Men nu har den nog dött då, tyvärr.
Är det en sån som man då i Arvika-trakten, då visste man, om du sålde vidare den där sen, så är det visste man, det där är Johan Kristofferssons gamla bil.
Ja, det visste man, men man vet också alla andras bilder här i Arvika, så att det var inte specifikt bara för mig.
När jag växte upp i Katrineholm härifrån, så var ju det en stor grej när Zubeyde Simsek var med i Robinson, och sen så hade hon då en röd Audi TT, och den visste alla i Katrineholm att det där är Zubeydes Audi TT. Det är väl min motsvarighet till småstadsupplevelse.
Ja, precis.
Du, vilka bilar äger du nu och vad har du mer för minnesvärda bilar i bagaget?
Vad svårt. Nej, men mest minnesvärd bil och som jag fortfarande äger idag, det är ju min Volkswagen Transporter T4. Som har gått 13 Nej, jag slog på 14 000 mil förra veckan faktiskt.
Det är så, vi pratar skåpbil här.
Ja, en sån pickup med flak. Inte skåpet utan med flaket då. Så den bilen köpte jag för många år sedan. Och den har jag liksom som slit- och slängbil. Men som ändå, jag är lite pedant av mig. Så den är ju liksom, du vet, plocka av allting, lackera allting, så det är nylackerat, gött i ordning. Så att nu har det faktiskt börjat rosta lite igen. Så nu är det dags i vinter här nu igen och gör ett ryck till.
Aha. Så det är väl kanske den slit- och slängbil.
Ja, men du vet, alltså, när man bor som jag gör, man håller på, man kör runt, man ska ha någon grävskopa på flaken någon gång och man ska hämta ungarna på dagis och skolan och det är cyklar och det ska köras till återvinningscentralen och massa grejer. Så att, den är perfekt.
Skönt att sula upp en unge på flaket när det
ja,
passar.
Det har hänt också faktiskt att Colin står på det. Han vill gärna åka på flaken eller i skopa på lastmaskin om det går.
Ah, fan vad kul. Tre stycken, vi brukar säga Formel 1-förare, men för dig får jag då säga rallycross eller annan motorsport. Tre stycken förare, döda eller levande, som du skulle vilja ta med dig ut på en krogrunda.
Kimi.
Vanligt svar här.
Ja, definitivt Kimi. Ja, och så två till då.
Oj, känner du Kimi Räikkönen?
Nej, jag kan inte säga att jag känner. Det gör jag inte. Men om vi hinner att ta en 2 minuters historia om Sankt Petersburg när Kimi var dyngrak på FIA-galan. Så
är det den här klassiska klippet när som är?
Jajamän, det klippet. Just det klippet. Då satt jag och Schier, hans kartläsare och Hamilton vid nummer 1-bordet. Precis rygg i rygg med mig satt Peter Solberg då, som jag körde med 2018, som blev trea i mästerskapet då, satt rygg i rygg med mig, och han satt bredvid Vettel som satt mitt emot Mintu och Kimi. Vi var i Sankt Petersburg då, så där serverade de ju 2 tillbringare på bordet, en med sprit och en med vatten, och vi började liksom där lite smått sådär, men sen så spårar ju där naturligtvis ur, så vi börjar ju liksom att dricka snaps efter snaps efter snaps efter snaps. Jag var ju inte sen liksom att hetsa lite med Petter då, som var min teamkompis, och han hetsade ju med Vettel och Kimi då naturligtvis. Så sen slutade det med att vi på vårat bord då, jag och Schier Ingrassia, satt och skålade med vatten i våra snapsglas, och Kimi drack ju inte vatten. Så vi hetsade på det rätt hårt, och sen ja. Efter det kom det här klassiska klippet då. Så varje gång jag ser det så tänker jag tillbaka när vi satt i Sankt Petersburg där, och Hamilton, den som vinner F1 brukar få ett paket med cigarrer med sitt namn på den här galan. Så vi satt och rökte cigarr och söp ner Kimi Räikkönen, som då blev det här
resten är historia
klippet.
Passar väl otroligt bra i
det
här.
Det är ändå starkt att vara mannen bakom klippet.
Precis. Ja, det känns lite så faktiskt där. Så han är ju med naturligtvis på krogrundan. Och sen... Nej, vad svårt ändå. Nej, men jag får säga Lööf då. Han är en ganska laid back, lugn, trevlig person. Så då är vi ju 3 stycken som inte är så hetsiga.
Sebastian Lööf.
Sebastian Lööf, ja.
Niofaldiga världsmästaren.
Ja, måste jag ha med någon som har tagit fler titlar, så jag får ju ta med han då. Mm. Och sen en till. Finns det ingen annan rolig sport då? Nej, jag skulle ta med Kyle Duke, som jag körde extrem emot, som gick bort i cancer.
Mm.
Han stötte med. Bra trio.
Ja, det känns som att det här skulle kunna bli bra. Nu vet jag inte mycket om den sist nämnde där, men det känns som att ni skulle kunna köra på rejält.
Ja, men det tror jag. Lööf spottar inte glas heller direkt.
Så att du hade velat sitta då rygg i rygg med Johan där och kunna vara mannen bakom nästa klipp då?
Jag, ja.
Ja, ja. Ja, och filma det.
Även fast jag tror att min toleransnivå hade ju liksom kanske inte varit i stil med då vad Kimi, en god finne, klarar av.
Nej, klart Petter också. Petter är också ganska kul på fest. Peter Solberg, han är kul på fest faktiskt. Ja, framförallt på middagen innan. Han beställer ju in en av allt på menyn. Det passar ju mig också väldigt, väldigt bra. Så att, ja, nej, det är svårt. Men någonstans med de personerna, där hade det blivit.
Ja, det tycker jag är ett otroligt välformulerat svar på den frågan.
Mm.
Nu är jag redo att släppa tillbaka till rally sammanhang eller rallycross sammanhang va.
Men då tänker jag så här, rallycross är ju genuint svenskt. Sen har det ju blivit, det är ganska nordiskt också, man har försökt att göra ett världsmästerskap av detta lite grann. Men hur är statusen för rallycrossen egentligen som du ser det? Hur mår den?
Nej, jag tycker inte att den mår så där superbra just nu. Den var bra och var liksom välmående skulle jag säga 2014, 15, 16, 17, 18. Med guldåren då 17-18 med mycket olika nationaliteter, namn som Ken Block, Sebastian Löv, Mattias Ekström, Peter Solberg, och sen ja, som jag själv, Robin Larsson, Andreas Backerud, Timmy Hansen, så väldigt många duktiga chaufförer, många stora team. Det var mycket liksom snack off-season om vilka som hade gjort vad, och som olika leverantörerna som levererar till exempel växellådor, motorer till den här lilla världen som rallycrossen ändå är, så är det ju mycket snack bakom kulisserna och såna där saker liksom. Så då var det bra. Det var en miljö med betalda chaufförer liksom, som körde rallycross-VM. Sen efter det så blev det ju tyvärr, gick det ju neråt, och sen kom krig i Ukraina, först covid och sen krig i Ukraina. Sen blev det elen som blev ett otroligt dyrt för team som då var mycket mindre, tillbaka till mer familjebaserade team med samarbetspartners runt omkring sig och liksom ingen bilfabrikant bakom sig. Så att nej, men jag skulle väl säga att den har väl kanske förhoppningsvis då nått sin bott efter de åren, och är väl så sagt ligga på väg upp nu då i och med årets mästerskap tycker jag, när man blandar bensin och el som har skapat lite mer intresse och förhoppningsvis kan växa sig tillbaka och bli lite starkare.
Vi har el och vi har förbränningsmotorer. När man pratar om förbränningsmotorer så känns det extremt mycket som forntid och inte som framtid och hållbarhetstänk. Men ni har ju tänkt annorlunda. Kan du berätta lite om det?
Nej, men det är väl alltså som för oss då egentligen som team och som familjeteam då, om man säger, och så liksom har vi våra samarbetspartners. Så är det ju liksom den eviga frågan är alltid hur man ska få ihop det ekonomiskt till och kunna köra en säsong till. Det är ju där det landar i för oss. Och då har ju vi då fått en ny samarbetspartners tillsammans med Horse Powertrain, som då har just det här tänket att de är ju en motorleverantör, och de har ju en annan bild av hur de kan skapa ett fossilfritt en bilmarknad då med förbränningsmotorer. Det är liksom deras tänk i det här. Så det är väl egentligen deras filosofi i det här då, hur man ska kunna göra bättre motorer och då på bränsle som de här motorerna kan verka med som är fossilfritt då. Och sen för oss som team så är det ju liksom vårat jobb och se till att vi har bästa möjliga förutsättningar på banan för att kunna leverera tillbaka till våra partners de resultaterna som man naturligtvis lovar guld och gröna skogar att man ska vinna alla tävlingar och så vidare. Det är ju så.
Men hur är det skillnaden för dig som, förlåt, hur blir det skillnaden för dig som förare då? När du har kör den ena kör elbil eller de andra kör förbränningsmotor. Vad är skillnaden liksom rent praktiskt?
Rent praktiskt så är det ju kanske just att man inte har växellåda att tänka på, man har ingen koppling att tänka på, man har liksom ingen motor som man måste tänka på att den inte får gå för lågt eller för högt i varvtal. Man har just den här tiden när man växlar som är otroligt viktig på en förbränningsmotor. I och med att vi gör så många växlingar så är det ett stort tapp, så att det är någonting som man kan tjäna mycket tid på. Så där är det många aspekter liksom som man måste ta vara på. Elbil så är det kanske lite mer, men det blir lite mer som ett tv-spel när man tänker att man har liksom hjälpmedlen på att det växer av sig själv. Man har en automatisk koppling på tv-spel liksom som gör att du aldrig kan stanna bilen och så vidare. Så där blir ju, där var ju utmaningen när jag började köra el, när jag körde mot elbilar och försöker göra de här färre sakerna som chaufför ännu mer noggrant än vad konkurrenterna gör för att få ett försprång. Nu tävlar vi ju med bensinbilar emot elbilar, vilket gör då att det är många moment som vi måste som chaufförer och team tänka på mer än vad det är med elbilar. Speciellt i starten som är så otroligt viktig i rallycross, så har ju vi en motor med all den inertian som är i en motor som då ska liksom transfereras till hjulna som står still. Om man tänker en elbil då, så står ju hjulna redan still och elmotorn står still, och så ska de liksom börja och applicera effekt på någonting som redan står still, vilket är en mycket enklare ekvation då. Så att där är det många saker som har varit en stor utmaning att tävla emot de här elbilarna. Vi har ju också fördelar med våra bilar, att våran bil är betydligt lättare än vad deras bil är. Men då har vi istället mindre effekt och en högre tyngdpunkt. Så att det har gjort att vi har liksom fått tänkt om på många saker och utveckla saker under säsongen som vi kanske inte hade fokuserat på om vi hade tävlat emot andra bensinbilar. Men nu på grund av att de elbilarna är så otroligt starka på vissa områden så måste vi också bli bättre där för att kunna försvara sig och attackera dem. Men hade vi tävlat emot bensinbilar så kanske det hade funnits en utvecklingspotential som hade varit mycket, mycket, gett mycket större avkastning om man hade fokuserat på det istället. Men nu tävlar vi mot elbilar och då har man liksom fått tänkt om på det där. Det har varit en väldigt kul resa.
Det känns som att det har hänt alltså det är en stor förändring, alltså bara då från hur det har varit för, alltså det måste vara liksom en gigantisk, the biggest change since någonting.
Ja, absolut. Jo, det är nog alltså sista 4 åren inom rallycross, 3 åren har ju varit störst förändring på sen rallycrossen började liksom.
Men också rätt konstigt att man får köra med, alltså just det här att du kan köra en elbil mot, alltså en elmotor mot en förbränningsmotor. F1 exempelvis, där är det så otroligt regelstyrt vad du får göra och inte får göra. Och här är två sådana, alltså det är som höger mot vänster. Det är två helt olika världar som möts i samma tävling.
Men bara för att klargöra då, du kör en bil där du växlar eller inte växlar och de andra kör...
Ja, precis. Jag kör en bensinbil som en vanlig med växellåda liksom, och tävlar emot en del team då som har varit att köra med elbilar som alla tävlar med 2022 och 2023.
Ja. Och då växlar du med liksom, då är det paddlar du kör och inte gammal klassisk växelspak, va?
Ja, det är en gammal klassisk växelspak, men den är sekventiell då, så bakåt växlar man uppåt och framåt växlar man neråt då.
För att det tänker man ofta på när man kollar på gamla Formel 1-klipp till exempel. Mm. Vilken stor skillnad det var när bara växelspaken flyttade från att de liksom släpper höger och vänster näven hela tiden till att det blev paddlar.
Ja, absolut.
Och det är liksom alltså, en gigantisk förändring.
Ja, jo, men det är det ju. Alltså, jag har ju kört, jag har som sagt, både elbil utan, när man liksom egentligen bara har handbromsen och tänker på ibland i rallycrossen. Eller när jag har kört till exempel Carrera Cup där man har paddlar på ratten och egentligen inte släpper ratten en enda gång. Och även då kört hållåda och även kört då bilar liksom med sekventiell växelspak då. Och i rallycrossen så när man tävlar emot en elbil som kanske är långsammare på vissa partier och när man åker fritt så åker man kanske på treans växel i en sväng, men kommer man i trafik eller får en liten sladd eller man får kontakt med någon som gör att då måste man ju vara med då i en bensinbil och växla ner till tvåan i den svängen, vilket man normalt sett inte gör, för annars så blir växeln för hög helt enkelt. Och i en elbil när man hade kontakt, då kan man liksom aldrig hamna för långt ner, för det finns du kan alltid trampa på gasen och det finns alltid effekt där liksom, som gör att du då minimerar misstag också. Så att, det har varit en utmaning.
Det är lite som bowling med rännor nästan, eller med såna här stödstaket.
Det tror jag mina konkurrenter skulle gilla den jämförelsen drog dem, för de kör elbil.
Men hur liksom till nästa år, behåller man den här möjligheten att välja motor eller kommer man att styra upp det?
Nej, jag tror att de kommer att behålla det. Så att det finns, ja, men en del team har ju sina, just i och med att rallycrossen har varit så tuff som den har varit nu de sista åren, så sliter vi ju liksom med att få startande, och vi har ju varit alldeles för få startande, vi skulle ju ha varit många mer egentligen för att vara ett friskt mästerskap. Men då för att skapa möjligheten för fler team då som har då sina samarbetspartners, precis som vi har en förbränningsmotorpartner, så har de då en, eller partners som är väldigt miljöinriktade och har liksom elbilstänket, och de liksom, ja, får sin finansiering via dem då, och då har de gjort det möjligt att vi kan tävla mot varandra.
Hur ser, alltså när jag pratade med senast så var jag lite osäker inför kommande säsong. Nu finns det en kalender VM i rallycross nästa år som gäller både, liksom både Kanada, Europa, Australien. Hur ser du på nästa säsong?
Ja, precis. Det kom ut en kalender som vi skulle ha varit i Kanada i början på januari, men, eller i slutet på januari. Men sen så kastade FIA ut promotorn som ska driva serien precis för någon månad sen. Så att nu är det ute till att det ska väljas ny promotor. Och när den nya promotorn då är vald och presenterad, så ska de då presentera kalendern som då förmodligen kommer att bli samma banor som var presenterat i första kalendern, men då på lite justerade datum. Så det är väl det som är sista skriket inom rallycross nu. Och kul med Kanada är tillbaka, kul också med Australien, en tävling eller som vi aldrig har varit och kört rallycross i. Så att jag hoppas att det kommer till några fler team och bilar, och förhoppningsvis några riktigt riktigt bra namn till rallycrossen. Så hoppas jag att det kan bli en liksom ytterligare ett steg mot att det blir ett riktigt bra mästerskap.
Och en åttonde titel då, tänker jag.
Ja, precis.
Ja, jag är lite nyfiken på titlarna här. Nu när det är så många och du är uppe där bland de här namnen, och det är liksom det är inte så att du är Alonso gammal eller ännu äldre än så. Du har ju liksom år framför dig och en Sebastian Loeb inom räckhåll, så att säga. Är det så att du ska förbi?
Alltså, det är väl inte det att man sitter liksom och funderar på vem som har mest titlar. Det, så, ja, så är det väl inte. Men det är klart att om jag ställer mig på startlinjen och om jag kommer att fortsätta köra rallycross i 3 år till, vilket innebär att man skulle teoretiskt kunna ta 10 titlar, så är ju målsättningen att ta 10 titlar. Men samtidigt så vet jag hur hårt jag jobbade och hur många år det tog innan jag kunde ta min första titel, och min andra och min tredje, och hur mycket jobb det ligger bakom det. Så det är klart att står man på 7 och ska till 10 så känns det inte lika långt, men står du på 0 och ska till 1 eller 3 så inser man ju hur långt det är innan man är där. Så att jag tror att det är lätt att man blir fartblind liksom, men det är så otroligt många starter och tillfälligheter, och man ska inte få punktering och det ska inte bli tekniskt fel och man ska inte göra några misstag och inga beslut får bli fel liksom. Man måste också ha ett team bakom dig med alla ingenjörer, mekaniker runt omkring, som deras livssituation ska fungera så att de kan fortsätta vara med, så att man har förutsättningar att kunna ta fler titlar. Så att ja, det låter inte så långt när man tänker liksom att man tar 3 till, men gräver man ner sig i det där lite grann så är det ju mycket jobb som ligger bakom, men det är absolut målsättningen att ta någon till.
Hur förändras det för dig och förutsättningarna, dina personliga förutsättningar, när du blir äldre? Vad måste du göra annorlunda idag? Märker du att du måste göra någonting annorlunda, eller hur?
Jo, men det tycker jag. Det tycker jag att jag gör. Alltså, det var ju saker som kanske reaktion och ja, kanske framförallt det. Och sen den fysiska biten också, med att man kan ju inte leva på att man var vältränad 2008 när det är 2024 liksom. Så att man måste ju försöka hålla i det där lite grann. Och sen också, ja, men just det här förutsättningarna i livet när man blir pappa till 2 nu då, som är 9 och 3, så blir ju också det lite annorlunda. Se till att man liksom får, ja, man håller sig frisk och så vidare och så vidare, med alla dagis och skolsjukdomar som är, så att man kan liksom bibehålla en god form. Och sen så är det ju det här att man skaffar sig mycket, mycket mer erfarenhet som är då på plussidan. Om vi börjar med negativet, så är det ju plussidan att man får mer erfarenhet, och man också då när man jobbar tillsammans med samma personer länge så, och kanske får in några nya fräscha sinnen som tänker annorlunda med setuper och partners och så vidare. Men också skapar en relation tillsammans med en ingenjör som förstår mitt kroppsspråk när jag liksom pratar om bil och försöker förklara vad jag vill ha mer eller mindre utav liksom. Så att det är många saker som blir bättre, men det är också en del saker som man då, jag tror att det är väldigt viktigt att man också förstår själv och verkligen har antennerna ute på att man inser att saker som kom gratis förr kanske man måste lägga mer fokus på idag då.
Kan Lewis Hamilton 40 i januari 2025 bli lika bra som du ser det, som han var när han vann sina VM-titlar, när ni satt där och skålade i Sankt Petersburg? Fixar han det?
Ja, men det är svårt att säga. Alltså jag tror rent fysiskt, mentalt och liksom vad han har möjlighet till att bli, så tror jag att han kan bli det. Det som jag tror är svårt med den erfarenheten som jag har haft de sista åren är att när han då 2018 hade tagit alla de här titlarna, hade sitt det här otroligt starka teamet runt omkring sig med en ingenjör som kände varandra innan och utan, och det liksom var ju rena framgångssagan. Det har han ju inte nu, och det blir ju många nya saker. Så jag tror att det är de förutsättningarna liksom, och det här mindsetet som man då får automatiskt ifrån att har haft den framgången. Och det känns liksom när man tar beslut på en tiondel sekund, när man är i det flowet, så kan det inte bli fel. Men när man börjar då komma in i ett träsk där det har gått lite sämre, så blir ju ofta de här besluten någonting som man börjar tänka lite på, och det är det som gör att det kan bli svårt. Men jag tror att han har möjlighet, och sen om man klarar det så är det en stor bedrift.
Och då är det ju även en titel till som du behöver ta, för att då sticker ju Hamilton ett år till.
Ja, men
löp
du fortfarande kvar på 9.
Ja, så det är hans övermål. Men då ger ju Hamilton möjligheten till flera efter där också.
Det är sant.
Men du, om man bara kollar på din meritlista. Du tog första världsmästartiteln 2017, va? Mm. Och sen har du ju alltid vunnit. Det var ett
Nej,
år som
inte
du inte vann.
Mm.
Men då körde du väl inte, eller?
Jag körde VTCR då istället, banracing det året, och det var ju när Volkswagen Motorsport då beslutade sig för att inte vara med i rallycrossen 2019, så kändes det väl som att jag fick liksom en liten sån här, jag hade ju tävlat i STCC hemma då och vunnit där 2012 och 18 i 18 i en liknande bil som vi skulle tävla med i VTCR. Så då tyckte de liksom att men nu har inte Johan något jobb nästa år. Så då var det lite grann som en sån avskeds liksom, att men du kan köra det här då, en av våra fyra bilar som vi ska ha i VTCR. Men sen så hade jag ju teamkompis med Rob Huff bland annat, som vann VM 2012. Och jag tog ju faktiskt två segrar fler och blev femma i mästerskapet, bäst av alla golfare. Så att jag var nöjd med.
Ja. Men jag menar då, alltså rallycrossmästerskapen, så har du ju vunnit alla år du har ställt upp.
Inte 2015 och 16, då blev det 3 och 2.
Nej, just det. Men från att du vann ditt första 2017, såklart.
Ja. Yes.
Känner du dig hotad någonsin?
Ja, men det gör man ju, absolut. Annars så skulle jag inte sitta bakom på nätterna för att försöka hitta liksom en tusendel i starten. Så att,
ja, du kan också vara galen som alla andra, största genom alla tider.
Ja, jo, men det är
det
man.
Kan.
Absolut, det är jag verkligen. Det har jag insett med åren, att man måste ju ha någon slags bokstavskombination utöver IQ som gör att man orkar hålla på med det där liksom. Så att ja, nej, det tror jag att jag har. Men det är klart att man känner sig hotad, och det är det som gör, det är det drivet som gör att man vill fortsätta att hålla på. Och alltså, det är inte det, alltså jag är ingen bra förlorare, men jag är ingen dålig förlorare heller, men jag vill gärna vinna mest på grund av att jag kan inte låta någon annan att vinna.
Ja.
Ja. Mm.
Det
är nog en ganska bra egenskap som idrottsman.
Jag tycker det förklarar någonting.
Ja.
Innan vi släpper dig bara, så jag vill testa en fråga som den må då vara obildad kanske. Men ni är ju så många som inom olika motordiscipliner vinner, alltså oavsett vilken bil ni sätter er i ungefär. Alltså man kollar om det är rallycross eller om det är CC eller om det är ökenracing eller om det är Formel B racing. Vilken sport eller vilken liksom disciplin av er, om man skulle bara sätta liksom i kampsport, snackar man ofta pound for pound beroende på vilken viktklass man kör i. Alltså skulle man ta er alla världsmästare och sätta er i olika, vem vinner flest i olika grenar så att säga? Förstår du vad den luddiga frågan?
Ja, jag förstår vad du menar. Och om man ska generalisera, om jag inte får inkludera mig själv, som man naturligtvis tror väldigt starkt på, så skulle jag generellt säga, om du tar 10 av varje då, om du tar topp 10 i världen av F1, topp 10 i världen i rallycross, topp 10 i världen på och så vidare och så vidare, så tror jag att topp 10 generellt som lag skulle ha gjort bäst i rally. Och det är jag ganska övertygad om faktiskt.
Vänta, jag vill bara förstå svaret.
De... Ja, nej, men om du tänker dig att du tar topp 10 Formel 1-chaufförer i världen.
Ja.
Och så tävlar de då som lag tillsammans mot topp 10 rallycross-chaufförer i världen. Och så ska vi köra i olika, får pröva alldeles kategorier. Så vi ska testa IndyCar med, och vi ska testa liksom Dakar, vi ska testa offroad racing, vi ska testa dirt track, vi ska testa Formel 1 rallycross.
Och motorcykel.
Och motorcykel.
Ja.
Så då tror jag att rallychaufförerna skulle nog vinna det relativt enkelt skulle jag säga.
Vem skulle du säga, om du får välja, vem är den mest kompetenta föraren i världen? Du kan få ta, säg att du tar...
Du är etta såklart.
Ja.
Tvåa.
Vem är tvåa, trea? Nej, men hur skulle du säga?
Oj, ja, men det är svårt. Men alltså, man kan ju ändå inte bortse från de två som har vunnit 8 och 9 rally-VM. Det är någonting som är... Alltså, rallysporten är så otroligt komplex med att man måste vara så komplett som chaufför. Sen är det klart att alltså, Max Verstappen, Lewis Hamilton och några andra Formel 1-chaufförer som är de absolut toppen inom F1 också har en exceptionell liksom, känsla för körning. Men en Formel 1-bil är ju så extremt annorlunda mot allt annat. Det är därför det är så svårt att komma in i Formel 1 och det är därför de tränar så mycket i simulator. För att det är så extremt och annorlunda. Så jag tror att det gör att det liksom, den kategorin blir lite för sig. Liksom. Den är så annorlunda. Så att om man ska ta liksom rent generellt, alltså car control och liksom såna här saker, så tror jag ändå att om jag måste säga någon så kanske jag säger Ogier då. Även om det är en väldigt svår och komplex fråga att svara på, för det inkluderar ju också, alltså om man tittar då, man kan tycka liksom att ja, men det är så lätt att vinna i motorsport om du alltid har de bästa förutsättningarna, för det är ju ändå en materialsport. Men det ingår ju också i din arbetsuppgift som chaufför och dels se till att du motiverar dina mekaniker, ingenjörer och lägger ner sitt absolut yttersta och liksom offrar tid med nära och kära för att du ska få de bästa resultaten. Det ingår i din arbetsuppgift att du ska göra det. Och sen också kunna liksom förklara för din ingenjör vad du behöver mer av bilen för att du ska kunna köra så snabbt som möjligt. För en bil kommer ju aldrig att bli helt perfekt. Det är ju alltid en kompromiss. Och då som chaufför så måste du ju kunna sortera ut vad behöver jag mer för att jag ska kunna köra så bra som möjligt, snabbt som möjligt. Och vad kommer då hända med bilen och kommer jag kunna köra runt de problemen på ett effektivt sätt? Eller ska jag liksom göra något annat istället? Så det är alltid en kompromiss. Och det är så lätt att säga utifrån när man blir 3-4 i mästerskap och säga att ja, men hade jag suttit i den bilen så hade jag också vunnit. Jo, det kanske du hade gjort, men du hade aldrig fått den bilen till att bli lika bra som den chauffören fick den att bli.
Och att man ska ta sig dit. Jag gillar ändå den här fantasy-grejen. Det är lite som man tänker då, Formel 1-förarna. Can they do it on a rainy Tuesday night in Stoke, till exempel? Eller kan man se Lance Stroll i den här fantasy-tävlingen sitta med skitiga fingrar och köra folkrace i Sunne? Nej, men det kanske ni skulle kunna göra och spöa skiten ur dem alla.
Jo, men det är så. Alltså, jag kör en folkrace-tävling per år som jag har gjort nu några år. Och jag har blivit tvåa där 2 gånger och aldrig vunnit. Så att, det är annorlunda och då liksom är det ju lätt att säga utifrån. Då kan man tänka sig att ja, men han som vann där av de där åren, eller de som slog Johan där, de hade kunnat liksom vunna 15 VM-guld om de hade kört rallycross. Det är ju inte riktigt samma sak. Liksom. Det är som att jämföra Duplantis på 100 meter. Nu var han ju för sig väldigt duktig, men han var ju inte snabbare än Bolt. Så det är ju lite samma sak. Liksom.
Det är snabbare än Warholm. Men alltså, det här är ju någonting som jag är ändå lite förvånad i, att liksom, motorsportsvärlden inte har vågat testa någon gång. gång. Förutom då, man har sett det göras någon gång, vi har pratat om det när de körde Formel 1 mot Formel 2-bilar som har körts liksom. Men attans vad jag skulle vara intresserad av att köpa rättigheterna till det här mästerskapet som du målar.
Men det är också en annan väldigt... Ja, precis. Det är sant. Det är väl kanske det som är närmast.
Ja, vi ska närmare.
Ja, nej, men precis. Men om man verkligen skulle göra en rejäl satsning på så hade det varit väldigt intressant. För det är också så här, någonting som jag lade märke till när jag var yngre och innan jag började köra är ju att när man jobbar i ett team som jag gjorde då, som liksom jag hade hand om däckerna och jag gjorde depåstopperna till och med på vänster framhjul när vi körde STCC och satt med mutterpickan där, så är man ju med runt omkring och då inser man ju att en del chaufförer är extremt duktiga på att bara hoppa in i en bil som setupen liksom inte är så bra, men de kan ändå liksom snyta ur det sista ur bilen till dens begränsning. Medan vissa chaufförer har väldigt svårt att liksom dra ur det sista av bilen och kan inte ens använda den fulla potentialen av bilen förrän bilen är precis så som den vill ha den. Men däremot så är de extremt duktiga på att kommunicera med teamet och ingenjörer och få bilen så bra som möjligt. Så att man då presterar bättre själv men kanske inte har den här sista edgen liksom som krävs för att bli absolut bäst. Och då får man då två av de här olika typer av chaufförer i samma team, så att liksom egentligen så är det den ena chauffören som ställer in bilen så att den blir absolut så bra som möjligt och sen har man en annan chaufför som liksom bara hoppar in och kör otroligt bra då. Så det är en ganska intressant teamduo där också som man liksom inte får med sig om man inte är ultranörd inom motorsporten.
Jag gillar ändå att du är med mig på den här fantasy racing.
Jo, men det är ju mest för att jag gärna skulle vilja prova själv.
Ja, fan. Lite lobbyverksamhet för det här nu då, så vi inom någon gång får uppleva det.
Däremot att om man skulle sätta mig i en Formel 1-bil som är 1,92 lång skulle se ut som Bowser i Mario Kart, men det får vi ta då.
Ja, det är en bra liknelse. Nu har vi snott det här i närmare en timme. Vi är i december när det här spelas in. Vad väntar för dig både först och främst i närtid och sen karriärsmässigt på en lite längre horisont?
Närmast nu så är det ju jul och nyår. Och det är ju egentligen den enda tiden på året som egentligen allting står still om man inte kör Dakar, vilket jag inte kommer göra. Så att det ska bli väldigt skönt att få lite lugn och ro över jul och nyår tillsammans med familjen. Och sen på lite närmast horisont är väl kanske några rallytävling under vintern. Race of Champions i Australien i mars. På den längre horisonten så är väl ändå målsättningen att fortsätta med rallycross nästa år, ett par år framöver. Men också Extreme E då, som blev inställt och nedlagt egentligen. Som jag har kört de sista tre åren och nu är fyra säsonger egentligen. Så något komplement
och
till
vunnit, ska säga.
Ja, två gånger i alla fall. Ja. Så att något komplement till det är jag väl ute efter lite grann. Och vart jag landar där, det vet jag inte riktigt än. Men det är ju ändå en spännande i och med att man ändå har kört men banracing och även rally och lite olika saker och offroad också då. Så att försöker att se vad det kan finnas för möjligheter då på lite som sagt längre horisont om man tänker sig skaffa sig en plattform som man kan stå på om kanske 6, 7, 8 år liksom.
Spännande.
Ja, tack så jättemycket Johan Kristoffersson för att du var med i Plattan i mattan och snackade om allt möjligt, längdskidor och fantasy racing och rallycross och hela faderullan.
Och Kimi.
Och Kimi också. Vi önskar dig all lycka framöver och det ska bli kul att följa dig på vägen mot att bli den mest framgångsrika inom all motorsport, alla kategorier de kommande åren. Stort lycka till och tack för att du var med.
Tack så mycket.
No, it's unacceptable.
Please, 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 please,
Ricky. It's always FFF, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
That's so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else who falls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Shoot yourself!
Get my gloves and steering wheel. Steering wheel. Claps on steering wheel here.